tisdags så stod jag och några till ute på Brommaplan. Där är det någonting som heter Sommar vid Brommaplan, och stadsdelsförvaltningen vill att vi som finns kring Brommaplan, näringsliv och civilsamhälle, ska vara synliga där. Så vi var där och vi mötte massa olika typer av personer, och det var jätteroligt. Allt ifrån att vara turistguide, vart ligger det här stället, och fick hjälpa folk, till någon som var jättearg för att kyrkan någon gång hade gjort något som vi inte riktigt förstod. Till någon som berättade om en upplevelse av Guds närvaro i en svan. Och allt det här mellan liksom himmel och jord, och en satanist som gärna ville vara med och be. Det var liksom, ja, jättespännande var det. Jag tyckte det var väldigt kul att få vara där. Och vi ställde en fråga. Vad skulle du vilja hälsa Gud? Och de som ville fick också skriva ner ett svar på det och sätta upp. Och sen när ni kommer ut efter gudstjänsten så kan ni se att den sitter på höger sida här utanför. Vad skulle du vilja hälsa Gud? Det var två teman som återkom i den här hälsningen till Gud. Att Gud ska stoppa krig och regn. Människor vill ha regn. Klimatkrisen har blivit existentiell. Den hotar vår existens. Och när människor närmar sig Gud, kanske för första gången, man kanske inte ens är troende, så är det klimatet man tänker på. Regn just i det här fallet. Det har varit svårt för mig när jag har förberett den här predikan vad jag ska prata om. Och jag har inte riktigt vetat vilken text jag ska välja. Igår var midsommardagen, och enligt kyrkoåret så är temat då skapelsen. Och det stör mig. Det stör mig jättemycket. För skapelsen är ett sånt viktigt tema. Och så ligger det på midsommardagen när många kyrkor, ja, vår kyrka också, inte firar gudstjänst. Och så missar vi det viktiga temat. Det borde ligga någon annanstans i kyrkoåret. Och så idag då Johannes döparens dag. Och det här, okej, ska vi ta dagens tema, Johannes döparens dag, eller det som var igår, skapelsen, midsommardagen. Och det här har jag liksom funderat på, och stackars Ulrika har liksom fått, ja, vi har bollat det här liksom fram och tillbaka. Hur ska vi göra med den här gudstjänsten? Förlåt för min obeslutsamhet helt enkelt. Men vi är ju inte bundna till kyrkåret här, så att vi kan ju faktiskt prata om skapelsen när som helst. Men när jag förberedde det här så insåg jag att båda får nog plats. Skapelsen, men också Johannes döparen. Och jag tänker läsa texten om Johannes döparen. Och den är från Lukas 1. Vers 67-80. Och Johannes döparen har precis blivit född. Han är en liten bebis, och hans far Zacharias fylls av den helige ande och profeterar över den här lilla bebisen. Det står så här. Hans far Zacharias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed som han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, du ska kallas för en högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med syndernas förlåtelse genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden som en soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte upp och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Vem är då Johannes? Han är kusin till Jesus och han är en profet. En profet är en person som breder vägen. Johannes döparen är en viktig person i Nya testamentet. Han har ingen egen bok, men han är en central person och han förbereder folket på att Messias, Jesus, ska komma. Ni vet, som på en konsert, ibland så finns det ett förband som liksom förbereder publiken på den riktiga konsertupplevelsen som sen ska komma. Han predikar omvändelse. Och att det ska komma en annan efter honom som han inte ens är värdig att knyta upp skorna på. Omvändelse. Och han döper folk. Johannes är en vild typ. Han bor i öde trakter och äter det naturen ger och har på sig lite speciella kläder, skinn av olika slag. Han var nog ändå lite annorlunda. Men folk kommer till honom för det här omvändelsedopet. Och där vid Jordanstranden så döper Johannes även Jesus. Och det är så otroligt vackert att Jesus låter sig döpas. Det hade han egentligen inte behövt. Men han delar och delade verkligen människors villkor och erfarenhet. Tillsammans med folket låter han sig döpas och den helige ande kommer ner som en duva över honom. Jag uppfattar nog Johannes som en ganska sträng typ. En botgöringsperson som pratar om omvändelse och kanske med ganska hårda ord. Hans pappa, Zakarias profetiska ord om Johannes som jag läste var: du är den högstes profet, till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Bana väg för Jesus. En profet är en sanningssägare. Och Johannes profetiska drag, det där sanningssägandet, det blev till slut hans död. Johannes kritiserade kung Herodes Antipas för att han låg med sin brors fru. Och det var rimligt att Johannes ifrågasatte det och påpekade det. Men för det så blev han halshuggen. Johannes finns nämnd i Bibeln men också i utombibliska källor. Historieskrivaren Josefus Flavius skriver om honom och nämner att han blev avrättad av kung Herodes. Profeterna i Bibeln möter vi främst i Gamla testamentet. Det finns hela 16 profetböcker och ännu fler profeter. Och deras syfte var precis som Johannes att bana väg och att predika omvändelse. Profeterna i Gamla testamentet liksom: hallå, Israels folk, ni är på väg åt fel håll. Vänd om, gå till Gud istället. Ni kan inte fortsätta så här. Ni måste skärpa er. En slags Guds megafon kan man säga om profeterna. En förbindelselänk mellan Gud och det judiska folket. Vänd om, ni sårar varandra, ni sårar Gud. I hela den här raddan av profeter så är Johannes den sista innan Jesus gör entré, Messias. För ungefär kring år 0 så föds Jesus, Gud själv, in i världen, och världen blir sig aldrig lik igen. Kallelsen till Johannes var unik, att bokstavligen bana väg för Herren Jesus. I kyrkåret som vi befinner oss i nu så kallas den här tiden trefaldighetstiden. Och den handlar om efterföljelse. Det var pingst, då firade vi den heliga anden och kyrkan. Men tiden efter det, då handlar det om dopet, om livet i Kristus, kallelsen till Guds rike. Det är sådana teman som har varit nu tidigare söndagar. Och nu är Johannes som blir som en slags förbindelselänk mellan det gamla och det nya. Gamla testamentet och nya testamentet. Förutom påsk och jul så var Johannes döparens dag en av de första högtiderna man firade i den kristna kyrkan och en av de stora festerna. Idag då skulle vi ju säga att midsommarhelgen är en av de stora festerna för oss här i Norden. Inte för att det är Johannes döparens dag, men för att vi firar sommaren, skapelsen, ljuset, blommorna, lust och fägringsdor. Och jag älskar midsommar, jag älskar ljuset, de långa nätterna. Men det finns en spridd föreställning, och det där mötte jag på vid Brommaplan i tisdags också, om att midsommar är ett slags fornnordiskt firande och att midsommarstången är en slags fallosymbol, en kvarleva av uråldrig fruktbarhetsdyrkan, ungefär asatro. Så jag passar bara på att säga det till er nu, att det här stämmer inte. Det finns inga historiskt vetenskapliga belägg för det. Troligtvis så kom midsommarstången att användas i Sverige under medeltiden och kom från Tyskland. Och det finns ju en viss fruktbarhetstanke utifrån bondesamhället. Men Johannes döparens dag firades tidigare. Och den här fruktbarhetstanken berodde nog på den hårda verklighet som bönderna upplevde och beroendet av skörden och vädret för sin existens. Och vi är väl där på ett sätt nu med. Beroendet av skörd och väder. Vi minns sommaren 2018 och torkan som var då. Och nu finns risken, varningarna om torka igen, eldningsförbud. Kanske har ni förstått vart jag är på väg någonstans i den här predikan. Temat skapelsen och Johannes döparen, de passar väldigt bra ihop. Jag insåg det. Och det var kanske därför jag inte kunde välja emellan. Johannes var en profet, en sanningssägare som gjorde det obekvämt. Så pass obekvämt att han fick sätta livet till. Och när vi står ute på Brommaplan och träffar människor, vad är det de vill hälsa Gud? Jo, vi vill ha regn. Att vår skapelse behöver regn och fred. vår kyrka kan likt Johannes döparen bana väg för Herren. Vi kan också vara profetiska fast det svider och är obekvämt för vår samtid. Det finns en rörelse inom kristenheten som kallas för den åttonde dagen. Det är en proteströrelse för klimatet. Några pastorer, teologer och präster som brann för klimatfrågan startade den här rörelsen utifrån de rapporter som kom in om hur jorden sörjer och den kris som vi står inför. Och det de säger är: vi måste vända om. Inte bara för klimatet, jo det är såklart att det är jätteviktigt, det är existentiellt, men också för oss själva. Den oro och ångest som många människor känner inför klimatet, den är existentiell. Och den här rörelsen då, varje fredag så protesterar de. Det är den åttonde dagen. De lägger det vanliga jobbet åt sidan för att ägna sig åt den här frågan. Klimatarbetet. Det kan vara på olika sätt. Det kan vara att påverka politiskt, skriva insändare, stå på mynttorget och protestera, att vara konstnärlig på något sätt. De skriver så här: en protest mot människans ohämmade utbredning på jorden. Lena Bergström som är pastor i Ekumeniakyrkan och Petra Karlsson som är lärare på Ekumeniakyrkans skola EOS som ligger här i Bromma finns med som ledare i den här rörelsen och är initiativtagare. Och jag liksom nosar på det här lite grann. Jag ser det som ett profetiskt tilltal, det de håller på med. Jag tycker de är jättemodiga. Men samtidigt har jag inte vågat bli en del av den här rörelsen. Det känns så svårt och så jobbigt. En gång skulle jag följa med Lena till Mynttorget för att vara där och protestera en fredag. Men då fick jag öroninflammation och satt på vårdcentralen istället. Och sen har det inte blivit av. Och jag ursäktar mig själv och förklarar för mig själv varför jag inte gör samma sak. På fredagar det är predikningar som ska skrivas. Människor behöver samtal, samlingar och andra saker här i kyrkan som behöver planeras på olika sätt. Och så tar jag inte ett steg och går inte med i den här rörelsen. Men jag förundras. Det här slår an någonting inom mig. Dessa människor är verkligen obekväma. Sanningssägare. Vad säger deras kyrkliga arbetsgivare åt att de vägrar att jobba på fredagar? Och istället teologiskt ägnar sig åt klimatfrågan istället. Vad skulle min arbetsgivare, den här församlingen, säga om jag gjorde samma sak? Kanske är det de här människorna som vägrade att arbeta på fredagar som en protest som vi kommer att minnas. Civil olydnad finns med i medborgarrörelsens framväxt och som ett DNA i frikyrkans rörelse när det startades, som var en reaktion mot det religiösa förtryck som fanns i Sverige på den tiden. Dessa människor som på fredagar vägrar arbete. Profeten som en smärtsam sanningssägare eller som en nagel i ögat på sin samtid. Den profetiska rösten är inte bara en varningens röst om den dystra framtid som väntar, utan också en uppmaning om att vända om, att det finns ett annat liv att upptäcka, ett annat liv som är möjligt. Hoppet och glädjen i ett liv som är bra för vår jord. Det är också bra för vår inre människa. För mår inte jorden bra så gör inte vi det heller. Ordet klimatångest tyder på det. En person som faktiskt var sommarpratare just på midsommardagen, när temat är skapelsen, för några år sedan, var Greta Thunberg. Hennes budskap skulle jag säga är profetiskt. Och det tar inte, alla människor tar inte emot hennes budskap särskilt väl. Hon väcker starka känslor och åsikter. Hon har till och med blivit hotad till döds. En man är dömd för att ha hotat att döda henne. Och då var inte hon ens 18 år fyllda och behövde skydd. På ett sätt så påminner hon om Johannes döparen, tycker jag. Hon är inte så angelägen om att vara människor till lags. Johannes, ja, han var speciell, han bodde i öknen och hade konstiga kläder. Och Greta, hon är inte heller så noga med att liksom vara till lags, vad folk tycker om henne. Allt hon gör handlar om att rädda vår jord. Skapelsen och profeten Johannes. Kanske hör de ihop mer än vad jag har tänkt på tidigare. Jag ska läsa en bön som jag hittade som handlar om Johannes döparen. Bönen går så här. Gud, sänd oss profeter som likt Johannes skärper vår blick för den som lider nöd och upptänder vår vrede över orättfärdighet och hyckleri. Väck vår längtan efter honom som kommer, Jesus Kristus. Amen. Bönen säger, sänd profeter. Jag tror att Greta kan vara en sån. Men jag skulle också vilja lägga till, låt oss alla bli profeter. Du och jag. Tänk om vi på de här fredagarna kunde bidra på något sätt, litet. En protest om en liten. Låt oss bana väg också för Jesus Kristus i vårt eget och i andra människors liv. Amen. Vi ska nu var en stund inför Guds ansikte, vår överlåtelsestund. Ulrika kommer att spela några stycken på pianot. Och du får använda det här gudstjänstrummet att uttrycka din bön. Joel kommer att vara förbedjare och står längst ner i kyrkan. Och i vår psalmbok så finns ett plastblad om våra bönestationer. Så är vi inför Guds ansikte.